Det beror på om jag har svarta spetsiga skor på mig eller om jag har finbyxor eller jeans eller kavaj. Då så varierar det. Om jag har bara ringar på mig och ingen klocka till exempel och örhängen och håret utsläppt, då är jag gift, jag har två barn. Jag och min man lever i ett hus inom förort utanför Stockholm. Om jag har håret i fläta, jag har inte örhängen och jag har min klocka på mig. Men annars i övrigt samma kläder. Mm. Då bor jag med en kvinna och vi har katter. Och så bor vi i en lägenhet på Söder. Och har jag lite sportigare kläder på mig, då är jag singel, gillar att vara ute på helger, gillar att dansa, umgås med vänner, och så vidare och så vidare.
Ja, hörni. Visst är det så att vi har fördomar och dömer människor utifrån vad vi ser. För att strukturer och normer har ju faktiskt berättat för oss att vissa attribut tillskriver människor olika saker. Och det här är till stor del vad veckans avsnitt med Maria Berghäll handlar om. Fördomar. Hur vi kan utmana dem och även vända dem till vår fördel. Men det är också ett avsnitt om medmänsklighet, empati och att det finns intelligens bortom IQ som kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. Alla de här sakerna är enligt mig väldigt viktiga för jämställdheten. För kan vi börja utmana fördomar kan vi också börja se människor som individer, oavsett kön eller bakgrund. Så försök lyssna på det här avsnittet med ett öppet sinne och fundera på vad du själv har för fördomar. Och varmt välkommen till Maria Berghäll.
Tack.
Hemma från mitt vardagsrum.
Men det är supermysigt.
Ja, lyssnarna har ju vant sig vid det här nu. Att jag säger så, välkommen hem till mig i coronatider. Då gör vi vad vi kan. Så att nu sitter vi här på Lilla Essingen.
Jag gillar det jättemycket. Jag gillar när det blir så här nära och genuint. Och jag älskar det, ditt skåp i hallen alltså.
Ja, det är nytt. För er som följer mig på Instagram har ju sett bilder på det. Så. Gör ni inte det så följ mig på Instagram.
Bra.
Jag skojar.
Inredningstips bara.
Kastar in lite marknadsföring här om inredning på en och samma gång. Men jättekul att ha dig här i alla fall.
Superkul att vara här.
Och jag har funderat lite på så här, hur man titulerar dig. Nu är ju titlar kanske inte så viktiga, men du är ju författare och entreprenör. Du driver ett bolag som heter Peace of Value, eller hur?
Ja.
Sen typ 2005, har jag fel?
Ja, nej men precis. Jag har väl drivit bolag sedan 2005 på deltid och heltid. Men det här bolaget som jag har nu, det har jag drivit sista 6 åren själva.
Mm.
5 åren och sånt där.
Men du har ju också vunnit EM-guld i ung företagsamhet.
Ja, det har jag.
Ja.
Det var ju en helt galen start på en entreprenörskapsresa. Man är så här 17-18, sitter i skolbänken. Jag hade lite svårt i skolan och sen bara helt plötsligt får man liksom arbeta och tävla i typ kreativitet och idéer och samarbete och innovationskraft. Det var ju superkul och jag hade tydligen en fallenhet för det. Så jag och mitt team då gick från skolbänken till EM-guld på 8 månader ungefär.
Vad var det ni gjorde då för någonting?
Vi var de första som satte design på mjukmaterialsreflexer. Så om ni ser dem nu ute så här på vintern så kan man se dem i handen. Men då är det ju emoji-symboler på reflexer.
Mm-hmm.
Det var vi de första som lanserade. Så vi hade så här en så här skön, så här, oavsett humör så ska du alltid känna dig säker i trafiken.
Mm.
Det
var liksom
så här, det var vår pitch. Men sen var det ju så att redan då så var vi så här, men vi vill också göra nytta i samhället. Så vi åkte ut till låg- och mellanstadieskolor och informerade om trafiksäkerhet.
Mm.
Det här var ju under året när Loreen var stor i Idol. Så när jag kom ut med mitt fluffiga hår, alla bara, är det du som är Idol? Så bara, nej, jag är här för att prata om trafiksäkerhet. Så de bara, ja. Det var kul att liksom få testa på det, att man produktutvecklar, man jobbar med någonting som redan finns, gör det bättre, hittar sin egen grej och samtidigt gör nytta för andra liksom. Så det var superkul.
Så du är en kreativ människa med andra ord?
Det kan man säga. Det måste nog ändå vara en av mina största styrkor. Man vet aldrig vad som händer runt omkring mig.
Det är i och för sig rätt kul. Jag brukar säga att det är lite likadant för mig.
Vad kul!
Vad skulle Annika R. Malmberg säga? Att du är ganska gul kanske?
Ja, extremt gul. Jag tror jag hade så här, första gången jag gjorde det testet, jag hade 100 poäng gul och bara, ja, off the charge liksom. 5% blå, ungefär så.
Ja, okej. Okay. Ja, du är ganska rolig, positiv, glad. Ja, det är bra. Men vad gör Peace of Value då?
Jag skulle vilja säga liksom att det är ett utbildningsföretag har det blivit genom åren. Så det är mycket kurser, mycket föreläsningar, workshops och program inom ledarskap, innovationskraft, kreativitet och självledarskap är väl en röd tråd. Olika upplägg och olika målgrupper. Så det är allt ifrån ideella organisationer till större bolag.
Hur kom du på att du ville göra det då?
Jag tror liksom att det var en röd tråd. För att jag och min kollega hade drivit det bolag innan. Så det var liksom, vi hade ett bolag som liksom började bli så här två delar. En del var kreativ entreprenörskapsplats. Och den andra delen var våra utbildningar. Mm. Och då hade vi de två delarna. Och så började vi märka så här, att, ja, men hjälp, det här växer till sig. Så nu måste nog prioritera båda delarna. Och det var så vi då blev ett bolag, blev två bolag. Man kan säga att vi slogs isär.
Ja, ni slogs isär.
Ja, men ändå ihop.
Så att, slogs isär men ihop på samma.
Exakt. Det låter väldigt... Det är så när man jobbar med sin bästa vän. Liksom man, det är en slags hat-kärlek rakt igenom.
Ja, men hur funkar det att jobba med sin bästa vän?
Ja, det har varit helt magiskt genom åren. Och vi är en otroligt bra matchning och team. Jag har aldrig hittat någon som matchar mig så bra i entreprenörskapet på det sättet. Men det är ju verkligen som att man gifter sig. Liksom. Det är ju ett äktenskap. Liksom. Alltså det är tufft ibland också, självklart. Men jag tror jag ångrar ingenting och det har varit superroligt. Liksom.
Men är det svårt att balansera vänskap och att liksom driva bolag ihop? Eller
ja,
har det
men vi bra? Hade lite svårt ett tag eftersom vi umgicks väldigt mycket privat också. Alltså det blir det ju så. Men sen samtidigt så... Och jag är ju en extrem social person. Så att jag kunde ju vara så här... Du! Jag var så sitta typ och så här, söka Sandras uppmärksamhet. Så här, du, vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Och medan hon var så här... Åh, kan vi bara göra klart det här? Så man lär sig också mycket om sig själv. Hur man funkar. Både när man jobbar så nära någon. Men sen också när man tar in underkonsulter och andra personer. Och man, teamet blir större och så där. Så att den resan var otroligt lärorik.
Vågar ni utmana varandra mer för att ni liksom känner varandra då, eller hur?
Absolut. Brutal feedback är ju liksom någonting som jag minns väldigt, väldigt väl. Den körde vi länge liksom. Det var inga så här snälla, jo men du vet så här, personalteamet var det bara vi två. Då var det så okej, vad behöver du bli bättre på? Och sen blir man ju pressad till det yttersta liksom. Men det är ju så, man speglar ju varandra och vill att båda liksom ska växa. Och man vill ju bygga det absolut bästa företaget man kan tillsammans.
Ja, men vill man det genuint så tänker jag också att det blir lättare om man vill varandras bästa.
Ja, men sen hade ju extremt roligt och det var väl det som var det bästa. Liksom att man kan bygga den entreprenörskapsvardag man vill. Man kan ha roligt tillsammans och man kan också skapa de projekten som man känner att man brinner för. Så vi hade ju jättemycket kurser där vi jobbade med samhällsentreprenörskap. Mycket till kvinnor, till unga. Så det var alltid från unga entreprenörer, unga ledare. Vi körde ett entreprenörskapsprogram till Kenya. Bland annat, där vi utbildade kvinnor i gettot i entreprenörskap.
Hur så var det? Att, ja. Kvinnor i gettot i entreprenörskap i Kenya, det låter ju...
Ja, det var en lärdom. En galen lärdom på ett sätt. Det var ju verkligen så här, oj vad man är tacksam när man kommer hem till Sverige. Vilka möjligheter vi har här att skapa företag, att skapa innovationer. Och framförallt också... Shit, vad de är drivna. Att liksom de gör från ingenting. Så den lärdomen tror jag att den har hållit i sig länge i mig. Att så här, men kan de från ingenting, då kan vi också från ingenting. Och mycket är det så här hemma. Här hemma liksom att man måste bevisa vad man går för. Och det var ju så för oss också. Att ofta när vi hade en bra idé eller ett bra koncept. Då var det så här, första året då fick vi göra det på 0 kronor typ. Och bara visa vad man går för. Och mycket man kan göra på en liten budget. Och sen nästa år då fick man liksom med sig... Ja, kommuner, samarbetspartner där de liksom vet att så här, shit, det här var riktigt bra. Vilket resultat. Oj, gör ni allt det här själva? Vi trodde det var ett jättestort bolag bakom. Så då blir det så här, nej, det här gör vi och det här vill vi fortsätta göra. Liksom.
Men du sa också att ni började jobba med kvinnliga entreprenörer här i Sverige.
Ja, vi hade en sån grupp ett tag.
Eller var så här en grupp, vad gjorde den gruppen?
Det här var ju då just den här Kenya-resan då.
Ja, det var inte i Sverige som ni jobbade med kvinnliga entreprenörer?
Jo, det var, förlåt, kvinnliga entreprenörer från Sverige som vi åkte med ner då.
Okay.
Så då hade vi ett sånt, kan man, ja, men samhällsentreprenör eller socialentreprenörskapsprogram som vi körde. Där man då men stöttar varandra, får varandras idéer att växa, ger input, man får testa dem internationellt. Ja, verkligen se vad man kan hjälpa varandra med oavsett att man jobbar i olika branscher.
Mm. Och i den här podden så pratar vi ju mycket om utmaningar som man möter som kvinna längs sina karriärer.
Mm.
Har du känt som liksom entreprenör då att du har mött andra utmaningar för att du är kvinna? Eller vad är din upplevelse av det?
Jag tror min första utmaning var nog ålder. Absolut första, för jag var så otroligt ung när vi kastades in i den här världen. Alltså det var ju innan liksom hela starta på scale-up-scenen i Sverige och Stockholm hade blivit så stark som den är nu. Liksom, det är liksom i början när det börjar bli såna här kluster och tävlingar och draknästen och sådär.
Mm.
Men då kom jag ihåg att det var åldern som spelade stor roll.
Mm.
Sen hjälpte det att man hade ett EM-guld i ryggen. Och det var ju också det här beviset återigen. Mm. Att man kan någonting. Och sen har man ju såklart att vi har märkt att man kan bli frågasatt att det är skillnad på kvinnliga företag och kvinnliga entreprenörer och manliga entreprenörer.
På vilket sätt då?
Allt ifrån hur man bygger nätverk, hur man säljer, hur man förhandlar, vilka risker man tar. Och då får man ju titta på så här, vad är myter? Vad tycker vi är myter? Vad stämmer in? Sandra då hade en idé i taget. Man skulle skriva en bok om hur det är att jobba. Alltså vi är två kvinnor som jobbar ihop väldigt tajt. Och att 2 veckor i månaden så kan vi typ inte kommunicera för att det går inte.
Mm.
Någon har PMS, någon, liksom, man reagerar på olika sätt. Man glömmer bort att det är där man är och... Alltså det var lite roligt. Det var nästan inne på att vi skulle göra en skämt. Alltså en bok om det. Så här.
Mm.
Ups and downs with female entrepreneurship. Liksom. Myter och sanningar. Liksom.
Kan du exempel på några myter och sanningar som ni kom fram till?
Ja, jag måste tänka tillbaka på vad vi pratade om i alla bilturer. Vi kom ju på att inför ett stort uppdrag, vi åkte ju bil till stora uppdrag. Och vi lyckades alltid på något sätt, även om vi inte kände som att vi var så nervösa, så lyckades vi liksom trigga igång någonting. Så man liksom var tvungen att bara typ spy ut en massa saker innan. Så det kunde vara som ett mindre bråk liksom innan. Och sen när man kom fram till kunden var allting bara hur bra som helst, jättetrevligt, man har så här perfekt team, bra energi, och efteråt var man helt hög, bara så här, det gick bra. Så jag tror, jag vet inte om det berodde på, efterhand har jag fått veta liksom att så här, men man läser lite böcker och man pratar med andra, så här, så man vet ju att kvinnor kan ju ryka ihop otroligt på en helt annan nivå än män liksom på det sättet.
Mm. Men du sa tidigare, jag hörde ordet risk passera genom din mun
risk. Ja.
I ett sammanhang. Och vi säger ju att kvinnor är räddare för att ta risker, men du känns ju inte som den typen. Alltså det jag har läst om dig, du uppmuntrar ju folk till att liksom starta bolag och vara entreprenörer och sådär. Vad tror du det beror på att du inte...
Jag har nog alltid varit... pratade med min mamma här precis innan och hon sa att ja men det kom jag ihåg när du var liten. Det hände alltid så mycket grejer runt omkring och du bara körde. Otroligt okvinnlig.
Mm.
Jag syntes och hördes mycket i skolan. Jag tog inte den här klassiska lite lugna, tystnare rollen. Ibland fick jag faktiskt till och med säga, men du var lite mer tyst så här, som de andra tjejerna. Den har jag fått höra när jag var liten. När jag och Sandra började jobba ihop så var det faktiskt en av de första grejerna som Sandra gav mig feedback på. Att hon bara, jag är ju den som tror på våra koncept och våra idéer, men jag står liksom i dörröppningen och bara säger, ska vi göra det här? Vi kanske måste göra en vända till. Vi kanske måste kolla på det här en vända till. Och du är den som bara säger, kasta dig ut så fort vi har någonting bra och så bara kör vi.
Mm.
Och sen när vi är igång, då får du panik.
Mm.
Då blir du rädd. När vi liksom redan är igång och det går bra, då börjar du undra ifall hur ska vi få ihop allting? Hur ska vi klara det här? Och då steppar hon in och bara så här, hur lugnt som helst, kliver över den där tröskeln och bara smooth, så tills att allting går vägen. Så där är jag glad att jag då körde på och att när jag fick panik så då var hon liksom redan lugn och liksom så här, det här är inga problem, det här kvalitetssäkrar vi utan konstigheter.
Mm.
Så där drog vi ju varandra. Så där är jag ju väl, om man får säga så, om jag hörde också vad människor har beskrivit mig, extremt okvinnlig.
Mm.
Liksom. Jag tar väl risker som ibland lönar sig, ibland går åt helvete liksom.
Varför tror man klassar det som okvinnligt?
Jag vet inte. Jag tror att det hör ihop lite grann med liksom hur man... Men hur egentligen, om man går tillbaka så pass långt när man var liten. Mm. Hur lärare faktiskt beskrev en.
Mm.
Att man gör skillnad på tjejer och killar. Och att, att liksom stereotypen av att som ung tjej så ska man vara väldigt ordningsam. Noggrann eller liksom lite tystare eller lågmäld. Att man kanske inte ska ta så mycket plats. Liksom.
Mm. Har du mött några utmaningar för att du gör det?
Ja, gud ja. Det har jag. Ja. Men ofta så när folk träffar mig så har jag alltid liksom glimten i ögat. Och ibland kan det bli fort och fel. Men med den där genuina känslan och passionen och glimten i ögat så brukar det liksom lösa sig.
Mm.
På något sätt.
Ja, för det där har ju att göra med våra liksom fördomar kopplat till kön, tänker jag, och könsnormer. Vad vi förväntar oss att kvinnor ska vara. Och nu vet ju jag att du har ju pratat en del om liksom hur man kan vända en fördom till en fördel. Eller har jag fel?
Nej, ja. Nej, men du har rätt. Nej, men mycket genom åren har vi ju liksom, man har suttit och coachat människor och pratat med människor efter mycket olika grupper. Och där kan man ju faktiskt, kan jag ju faktiskt titta och se att kvinnor vill ju oftast att det ska vara mycket, mycket mer perfekt innan man faktiskt lanserar någonting eller tar kontakt med en kund eller startar upp det där bolaget eller tar det en lite, lite längre.
Mm.
Och det kan jag ju också bara titta på, ja, men alla de närmaste kvinnorna jag har i mitt nätverk. Liksom. Och efter de här coachingsamtalen kan man verkligen märka att det som oftast behövs är den där sista pushen. Mm. Att så här, det behöver inte alltid vara perfekt.
Mm.
För det är väl det entreprenörskap handlar om. Du kan modifiera, du kan utveckla, du kan göra om. Och det är helt okej, liksom.
Det är lite det här duktiga flickan-syndromet. Alltså det kommer ofta upp här att kvinnor måste göra saker dubbelt så bra. Jobba dubbelt så hårt.
Exakt. Och det är ju jättetråkigt att det fortfarande liksom finns kvar en sån form av norm eller mentalitet. Liksom att vi alltid måste bevisa oss lite extra. Och det har ju vi mött i vårt entreprenörskap under hela vår resa. Liksom att man vill att det ska vara lite, lite bättre hela tiden.
Mm.
Ja, jag hoppas att det ändras redan nu för de som går i skolan nu. Jag tror att det är viktigt att man får kastas ut ibland och testa och se vad som händer.
Mm.
Jag tror att det är viktigt. Man växer ju väldigt mycket det också.
Men just det här att prata om att liksom vända fördomar till en fördel. För det har ju varit ett spår du har tagit, eller hur?
Ja.
Vad kommer det ifrån? Alltså, är det någon egen upplevelse du har som har gjort att du ville prata om det, eller?
Ja, i min bok som jag lanserade här i höstas, då tar jag upp det här med fördomar.
Mm.
Och det finns ju jättemycket fördomar i vårt samhälle. Och jag tycker ju att många av de här fördomarna härstammar ju från en enda sak.
Mm.
Och det är att vi måste bli bättre på att våga se människan.
Mm.
Alltså titta bort ifrån alla dessa titlar. Du sa det i början, så här, du har lite tittar, vilka tittar ska man sätta på dig?
Mm.
Så tittar är
oviktigt.
Ja, jag vill säga oviktigt. För de boxar in oss alldeles för mycket.
Mm.
Jag menar, ser man mig gå på gatan? Jag är mörk, jag har svart fluffigt hår. Jag ser inte alls svensk ut. Men jag är så extremt svensk i mina värderingar. Jag är adopterad. Men det kan vara fördomar. Alltså bara hur utseendemässigt. Sen är det så här, vissa har ju liksom så här ganska dålig kvinnosyn. Ja, då blir det det. Så då är jag mörk, jag är kvinna. Om vi skulle fortsätta sätta titlar då. Då har vi ju ålder, civil status. Så här, är du gift? Har du barn? Vem är du gift med? Vart lever du?
Mm.
Lever man i en lägenhet? Lever man i ett hus? Mm. Och framförallt den här jobbtiteln. Så här, vart är du i din karriär? Vad har du för titel? Alltså sådana saker har blivit så extremt viktiga. Och jag tycker att de grejerna vill jag att människor ska börja släppa.
Mm.
Och verkligen börja så här, se varje individ för den människan man är. Och inte för den titeln som man har. Eller den titeln som andra sätter på en. Och där tror jag att liksom, kan man börja jobba med sina egna fördomar så tror jag att mycket kommer liksom som en våg efter det. Det vi kan minska rasism, vi kan få bättre jämlikhet och jämställdhet för att vi faktiskt tittar på individen och människan och inte om liksom, det är en kvinna eller man eller om man är gift eller inte eller om man bor i ett hus eller inte eller om man är liksom heterosexuell eller inte eller liksom vad det nu än handlar om liksom, eller om man är svensk till 100% eller inte.
Nej. Men hur vänder man till en fördom till en fördel då? För att du säger ju det så här att ja, men du ser inte svensk ut, du är ung, du är kvinna och så vidare. Hur vänder du? Hur har du gjort för att vända det till en fördel då? Om vi börjar där.
Ja, jag försöker ju vara... När jag märker att någon tittar något extra på mig eller liksom sådär, så försöker jag vara extremt trevlig. Jag försöker vara väldigt öppen med människor. Jag försöker också så här, egentligen prata om den fördomen fort.
Mm.
Så att man nästan tar död på den egna fördomen. Och det gör jag när jag är ute och föreläser. De får gissa.
Mm.
De första 30 sekunderna. Så, hej, jag heter Maria. Ni är här för att lyssna på den här föreläsningen. Idag ska vi prata om det här temat. Men innan jag börjar så måste vi bara så här, vem är jag? Vem tror ni att jag är? Shoot. Gissa. Och när det är en ung publik, då är det ju, finns ju inga hämningar. Det bara rasslar till, liksom, så har man ju hur härliga gissningar som helst.
Vad säger de då, till exempel? Oh,
om jag har en grön tröja på mig så är det så här, du bor i naturen. Det beror på om jag har svarta spetsiga skor på mig, eller om jag har finbyxor, eller jeans, eller kavaj. Då så varierar det. Om jag har bara ringar på mig och ingen klocka, till exempel, och örhängen och håret utsläppt, då är jag gift. Jag har två barn. Jag och min man lever i ett hus inom förort utanför Stockholm. Om jag har håret i fläta, jag har inte örhängen och jag har min klocka på mig. Men annars i övrigt samma kläder. Då bor jag med en kvinna och vi har katter. Och så bor vi i en lägenhet på Söder. Och har jag lite sportigare kläder på mig, då är jag singel, gillar att vara ute på helger, gillar att dansa, umgås med vänner, ja, och så vidare och så vidare.
Det där är ju superintressant. Så du observerar alltså vad du får för... Du har sett ett mönster i vad du får för liksom kommentarer.
Jajamän. Och jag har gjort det här nu i... Ja, sen jag faktiskt började föreläsa.
Mm.
Så från 2006.
Mm. Antecknar du då så? Jag hade på mig det här, eller?
Ibland antecknar jag i mobilen. Men jag har blivit väldigt duktig bara på att komma ihåg. Så här, vilka kläder triggar vad?
Mm.
Och sen också om man byter kläder. Det är superskoj.
På det sättet kan man ju också styra hur folk uppfattar den, tänker jag.
Ja, sen handlar det också om hur jag pratar. Om jag använder min starka röst och tar mycket plats, då är jag en stark kvinna och då är jag oftast liksom, då är jag tillsammans med en kvinna. Om jag är lite mer lugnare, lite försiktigare i början, inte tar lika mycket plats och sådär, men då är jag gift med en man till exempel.
Mm. Men då ställer du den här frågan liksom, hur de uppfattar det, vad de har för... Det här är ju vad man har för fördomar.
Exakt.
Det avslöjar ju vilka fördomar man har.
Ja.
Nu kommer inte jag ihåg exakt vad du sa. Men det var i något fall man antog att du var lesbisk och bodde med katter på Söder. Vad hade du på dig då?
Ja, jag tror att jag hade mina jeans som det var hål i. Och sen så hade jag en lite pösigare tröja upp till. Och mina Converse-skor.
Hur vänder man det här till en fördel sen då?
Men det roliga är ju, när man gör det här med vuxna så blir de ju väldigt... Det tar ju ett tag att få igång dem, att de vågar gissa. Men när de väl gissar allt från ålder och allt vad man äter, vad man reser, hur man lever och så, så kan man ju också då så prata om det så här. Härligt! Nu har ni fått under 2 minuter sätta en massa titlar på mig och öppnat upp er... Vad ni tror och tycker om mig.
Mm.
Och förhoppningsvis så var ni så ärliga som möjligt. Och era fördomar, både positivt och negativt. Jag sätter liksom inget värde på dem. Utan det är bara gissa på. Och sen efter det så frågade jag sig. Men om vi skulle göra samma sak på er nu. Om en och en fick gå upp på scenen. Inför de här 100 personerna. Och vi fick sätta titlar på dig. Vad skulle komma upp då? Vad skickar du ut för signaler? Vad tror du att andra ser av dig? Vilka titlar är du liksom bekväm med? Och vilka är du inte bekväm med? Och så börjar vi liksom prata om det egentligen. Sen det där med hur man kan... Jag har en övning i min bok där det handlar om att, så här, att möta sin värsta fördom. Vi har alla varit med om olika saker i våra liv. Och från de här egenskaperna så kan ju också våra fördomar stärkas eller tas bort. Så man är inte stolt över det, men alla människor har ju fördomar. Och man måste ju jobba med dem. Men jag var med om en situation på gymnasiet som triggade en stor fördom. Så jag har ju jättesvårt för män med ursprung från Turkiet. Och då är det så här, okej, men hur ska jag bli av med det? Jag kan inte dra alla män från Turkiet över en kant. Det går ju liksom inte. Då får jag utmana mig själv. Så här, jag får börja hänga med dem. Jag får lära känna fler. Får kanske bjuda hem någon på middag. Men att verkligen så försöka sätta sig in i en annan människas vardag. Och försöka bara så här, se vad man har som ett lika.
Men nu blir man medveten om sina fördomar? Du säger, nu är ju du det. Du har ju.
Ja, först måste man erkänna att man har fördomar. Ja. Sen brukar jag ha en övning att man kartlägger dem. Dina topp 5 fördomar som du har, om du verkligen måste, liksom, handen på hjärtat. Mm. Vilka fördomar är det som absolut stärkas hos dig? Och vart kommer de ifrån?
Mm.
Kommer de från din uppväxt? Vart har du hört det? Var det någon erfarenhet som gjorde att den triggades igång? Alltså vad är det för någonting? Kartlägg den och försök att förstå den. Och sen se, hur kan jag ta bort det här? Mm. Är jag beredd att ta bort det? Är jag beredd att jobba med det här?
Ja, och hur blir det till en fördel? Ja, då ser man ju människor som individer, tänker jag.
Ja, det jag har gjort, när jag har gjort det själv och när jag märker när vi pratar om det i mina, som, ja, när vi är ute och föreläser eller workshops eller med grupper, då är det ju verkligen så att många är så här, ja, alltså det borde ju bara på okunnighet.
Mm.
Ren okunnighet.
Mm.
Sen kanske man inte blir av med liksom en fördom över en natt. Men det går ju att jobba upp det. Och det är det här som det handlar om. Liksom den emotionella och kulturella intelligensen går ju att träna.
Mm.
Och det är någonting jag tror vi verkligen kommer behöva.
Ja, för du har ju sagt det. Så här, emotionell intelligens, det kommer ju göra att vi blir av med rasism och jämställd. Alltså att det blir jämställt och det kommer bidra till jämlikhet och så vidare. Och om vi börjar så här, vad är emotionell intelligens för dig?
För mig är det emotionell intelligens när man verkligen försöker jobba fram en större förståelse för andra människor. Att sätta sig in i andra människors vardag, situation, bakgrund, erfarenheter. Och det handlar jättemycket om att jobba upp en form av empati och medmänsklighet.
Mm. Och hur gör man det?
Ja, hur gör man det?
Ja. För vi vill ju uppnå... För vi säger det så här, jämställdhet, det handlar ju om att se individer, precis som du säger. Alltså att se människor inte för kön, utan för Maria som individ och Anders som individ.
Mm.
Men där är vi ju inte idag, det vet vi ju.
Jag önskar att det var så här, ja, det här kan man göra. Ja. Men det var ju därför jag skrev min bok, för att jag ville öppna upp den dialogen ännu mer. Nu tror jag, och jag känner det när jag är ute på gymnasieskolor idag, att de är lite mer öppna, de är lite mer mogna, de är lite mer medvetna än vad jag var, eller vad vi var när vi gick på gymnasiet.
Mm.
Och det är bara, herregud, shit, det är 15 år sedan nu. Mm. Så det är tur att det händer mycket på 15 år.
Mm.
Jag tror mycket handlar om också vad man tar med sig hemifrån. Alltså att verkligen föra in dialoger om medmänsklighet, empati, förståelse för andra personer i tidigt skede. Jag vill ju också att man får in någon slags så här, emotionell och kulturell intelligens i skolan. Det kanske bara ska vara en sån kurs till och med, jag vet inte. Men många universitet, ett universitet i England vet jag, som där jurister måste plugga emotionell och kulturell intelligens också.
Mm. Ja, för vad är kulturell intelligens? För det säger ju du är den nya IQ.
Ja, de har ju höjt steget nu. Så emotionell intelligens är första och sen kulturell intelligens är nästa. Och där handlar det ju om att se i, inte bara i ett mikroperspektiv utan ett makroperspektiv.
Mm.
Att faktiskt lägga tid på att förstå andra religioner, att sätta sig in i andra länders utmaningar, nuläge.
Mm.
Alltså världen krymper och blir större på samma gång.
Mm.
Så ja, men att verkligen dra nytta av att vi kommer från olika bakgrunder, vi har olika religiösa åsikter eller vi tänker olika kring jämlikhet eller jämställdhet. Men liksom, hur kan vi dra nytta av det?
Mm.
Och hur kan vi liksom, i ett större perspektiv förändra och förbättra även i andra länder?
Mm. Vad kommer det, alltså vad blir resultatet av det, tror du?
Oj, det är en bra fråga.
Jag ställer bara bra frågor.
Ja, jag älskar det. Det är jättebra. Jag hoppas ju att vi får en varmare värld. Får man önska det? Det lät som att man är med i så här Miss Universum. Jag vill ha world peace. I want world peace. Jag hoppas att vi människor kan våga komma varandra närmare.
Mm.
Och jag gillar ju teorin 6 degrees separation. Så här, alla vi är sammankopplade 6 steg eller färre.
Kan du förklara det? Vad innebär det?
Det innebär att egentligen är vi alla människor connectade.
På
något sätt. Och jag älskar ju den här... Momondo gjorde ju någon grej med så här, DNA-resan.
Mm.
Att man kan se hur många olika typer av etnicitet man bär på.
Mm.
Och det är ju alltid 10 fler än vad man trodde liksom.
Mm.
Och på det sättet tycker jag det är spännande att kartlägga människor. Och till slut så märker vi bara, men vad håller vi på med? Varför har vi ens typ rasism? Eller varför är det inte jämlik mellan män och kvinnor? Varför tjänar vi inte samma lön? Eller varför respekterar vi inte varandra liksom, hur kan vi ens orka bry oss om vi är liksom bi, gay, hetero, vad det nu än är, om vi lever tre personer eller inte. Alltså, hur kan man ens lägga energi på sådana saker och bara fokusera på allting som är annorlunda med en annan människa om vi alla människor är sammankopplade och framförallt har en grund som är exakt lika hos alla. Alla människor kan vara medmänskliga. Det är ändå någonting med oss människor. Om man tittar på alla andra varelser i världen. Vi är den varelsen som är mest utvecklad på att kunna känna empati. Jag förstår, i min värld är det så här. Men hur kan det finnas så många olikheter? Hur kan det ens finnas krig liksom?
Mm. Varför gör det då, tror du? Vad är din analys? Eftersom du ändå har ställt den frågan så mycket.
Hur filosofisk får man vara?
Man får vara jättefilosofisk. Ja. Vi är här för att utmana perspektiv och... Mm.
Jag var med i en filosofisamtal för ett tag sedan. Och då, där menar liksom, vi pratade om ondska. Ondska versus empati. Vad är det som gör att en människa mördar en annan? Eller vad det nu kan vara. Och då var det en som sa att ja, men människan är god. Och sen är människan ond. Det är alltid ett val någonstans där inne vilken väg man går. Alla människor har båda sidor i sig. Jag känner mig så här, ja, det kanske är så. Och det är därför jag känner att ja, men då kanske vi måste, precis som i barnuppfostran, fokusera på det som är bra. Alltså boosta det som är bra. Vi kan träna oss starka, vi kan springa och träna kroppen stark. Och vi kan träna vår hjärna. Och då borde vi kunna träna vårt hjärta och vår själ på det sättet. Att man liksom hela tiden försöker gå på det som är gott. Men jag vet inte, vi kanske lever i en alldeles för cynisk värld. Vi kanske har gått alldeles för långt i utvecklingen för att gå tillbaks till att alla kan leva fritt och i fred i den här sandlådan vi lever i.
På vilket sätt är världen cynisk? Nu blir jag din terapeut här.
Ja, men alltså, det är inte så att jag har tappat hoppet om medmänskligheten. Men såklart att jag förstår att det händer olika saker i en persons liv. Vi har ju alla olika bakgrunder. Så att, ja, jag själv var med om jättejobbiga händelser när jag var under min uppväxt som hade kunnat gjort mig riktigt, jag hade ett val, antingen säga ett offer här eller och tror illa om alla eller så tar man sig ur det och kämpar vidare och tror på det som är gott och tar med sig det som är gott. Det var en väldigt jobbig och traumatisk upplevelse och som jag fortfarande bär med mig idag i vuxen ålder. Och jag tror att det har väl handlat om att läka sig själv. Men som min mamma sa, att du ser mycket gott i människor, ibland lite för mycket. Ja, och jag hoppas ju att jag fortsätter liksom se gott i andra människor. Jag tror att det är det som vi måste försöka liksom med. Och framförallt locka fram det goda. Om jag kan vara en sån kraft så är jag gärna det. Och jag hoppas att andra är det till mig också. När jag inte är på min absolut mest harmoniska eller genuina eller mest empatiska jag. Liksom.
Nej, men så är det ju för alla. Liksom. Att man är ju inte alltid sin bästa person. Herregud, vad jobbigt det skulle vara.
Nej, och sen tror jag väl att man bör så hitta det här med kulturell intelligens. Man pratar ju om att så här, hitta, vi människor jobbar ju jättemycket med att vi lever och jobbar i tribes. Men att man också öppnar upp den triben ibland och bjuder in
andra. Vad är en tribe? Andra,
ja, typ familj eller liksom de människorna du har. Liksom. Liksom, this is my crew. Alltså att du blir ju som de fem närmsta personerna som du umgås med. Mm. Och ibland är det bra att byta upp det lite. Så jag har en kompis som sa så, oj, alltså vi är så lika. Alla vi i vårt gäng är så lika men ändå olika. Men jag skulle bara vilja umgås med någon som, men du vet, käka middag med någon som har typ bott i Sverige i typ så här 3 månader eller någonting som kommer från en helt annanstans. Bara för att prata om något helt annat. Så att man inte fastnar i så här, de vanliga samtalsämnen med de vanliga spåren kanske. Utan man, ja, men som du sa i början där, att man försöker utmana varandra. Mm. Utmana sina närmsta och försöka utvecklas själv liksom. Mm. Det är inte bara lätt.
Nej, det är klart att det inte är lätt.
Nej.
Alltså,
nej.
Det är ju supersvårt.
Ja, det är supersvårt.
Jag kan säga så här, jag har suttit med nu typ 80 kvinnor och utmanat mitt perspektiv. Och jag har väl äntligen börjat utvecklas, höll jag på att säga. Nej, men det blir ju så. Ja. När man vågar liksom sitta ner med andra och prata om typ så här samtal som vi har nu. Ja. Det har jag ju aldrig haft med någon innan.
Nej.
På det här sättet.
Nej.
Och då tänker jag, då lär jag mig någonting nytt. Och du kanske får mitt perspektiv lite grann.
Gud ja, det får jag. Jag gillar frågan, cynisk frågan där. Den var riktigt bra. Så.
Den är svår, du fick den tänka efter.
Jag fick tänka väldigt mycket.
Så pressar jag det här och blir lite som en psykolog. Ja,
my god.
Ja, men det är det som är intressant med den här typen av samtal, tänker jag. Och det måste ju vara en del av det du gör. Alltså medmänsklighet, empati, att våga lyssna, tänker jag.
Ja, absolut. Och jag tror att liksom hela min bakgrund, det är väl också därför jag är så fascinerad av empati. För jag tror att det är många människor som behöver det. Alltså, det är inte alltid jag eller andra människor vågar säga vad man behöver.
Du tror inte att du vågar det jämt? Säga vad du behöver?
Nej, gud nej. Jag är fortfarande jättedålig på det där. Men jag jobbar på det, verkligen. Mm. Det är också en del att man kan öva. Man kan öva hela sitt känsloregister så att man också kan bli nyfiken på sig själv och sina egna reaktioner. Liksom.
Mm. Varför tror du vi är så besatta av att sätta människor i fack så?
Jag tror att det är en trygghet.
Ja.
Jag tror att vi människor någonstans behöver det för att annars blir det alldeles för stort. Liksom.
Mm.
Så jag tror att vi behöver det för att kunna bygga några form av strukturer. Sen får man väl kanske diskutera eller debattera eller samtala om hur långt ska de här facken och boxarna och titlarna få gå. De kanske till och med har fått gått lite för långt.
Hur tänker du då?
Jag tänker lite grann på yrkeslivet. Men bara det här, alltså det känns som så här basic saker. Men liksom, kvinnor, vi fick rösträtt när min mormors generation liksom, var 1921.
Mm.
Ja, det känns ju ganska i närtid. Men samtidigt bara, fast det har gått ett tag nu liksom. Vi borde ha kommit längre. Alltså vad vi nu än vill ta upp att liksom belysa. Men så här, vi borde vara någonstans nu att vi borde ha mer jämlikhet i styrelser. Vi borde ha mycket, mycket liksom bättre lönenivåer än vad vi har. Alltså, vad är det som gör? Alltså, det är helt knasigt. Vi borde liksom så här, gå på vad man bidrar med. Kunskap, kvaliteter, egenskaper. Inte liksom om du är en kvinna eller man.
Mm.
Samma sak när företag rekryterar. Men nu har ju World Economic Forum gått ut med en rapport där de säger att inom närmsta 5-10 åren nu, så, och det är från start nu, så tittar man liksom på en helt annan sätt att rekrytera.
Mm.
Vi har ju robotar som rekryterar nu för att det ska bli så jämlikt som det bara går. Mm. Några rekryteringsbolag som har börjat testa det. Och sen tittar man på vad nästa generation faktiskt sätter press på arbetsmarknaden, så är det ju värderingar.
Mm.
Vad har det här företaget för värderingar? Kan jag liksom stämma in med dem? Går de ihop med mina värderingar? Och jobbar de med jämlikhet? Det står jättehögt upp.
Kan du se att yngre generationer tittar mer på det?
Ja, och de sätter större press också än vad några generationer innan de har gjort. Så att, det är bra. Jag tycker det är jättebra.
Vad tror du det kommer ifrån? Är det att vi är mer med, att vi pratar mer om det, eller att man mer är uppväxt med det? Eller?
Jag tror vi har pratat mer om det, vi har förstått skillnaderna och klyftorna. Och jag tror att de också har lite större mod att våga stå på sig än vad kanske vi hade, på gott och ont. Såklart att man ska ha respekt för de äldre liksom, som har kanske lite mer erfarenhet också. Någon slags balansgång. Men jag tror att de också vågar säga saker. Och ifrågasätta. Jaha, varför ser det ut så här? Varför har ni inte gjort så här? Och då sätter ju lite press på arbetsmarknaden.
Men du pratar ju mycket om de här frågorna i den digitala världen också, eller hur?
Mm.
Alltså, för din bok heter väl så? Empatiministeriet, medmänsklighet i en digital värld.
Stämmer bra.
Ja, du ser. Nu har de fått titeln här också. Vi har nämnt boken några gånger. Ja, precis. Jag är påläst, förstår du. Jag förbereder aldrig mina gäster, men jag förbereder mig själv ganska mycket.
Ja, det är bra.
Det är bra. Nej, men alltså, och liksom, hur kommer det här digitala spåret in i det här med medmänsklighet? Alltså, varför just det, tänker jag?
Det var faktiskt så att jag började jobba med ABB och började liksom prata mycket med deras forskare som de har på deras innovationshub, och bara blev så otroligt fascinerad av hur mycket de kan. Och det var helt ny mark för mig. Jag kom liksom från ledarskapssidan och alltså jobbar mycket med människor och utveckling, rakt in i liksom forskning, innovation, nanoteknik, robotik. Man bara, vänta, jag ska bara smaka på de här orden lite, så ska jag snart förstå vad vi pratar om. Och otroligt spännande. Och när jag insåg liksom hur långt vi har kommit i den forskningen och den utvecklingen, och sen började jag liksom nörda in mig också, då såg jag att så här, hjälp, alltså vi är ju jättenära. Och att coexist med liksom Star Wars droider, alltså vad heter det? Droids? Ja, heter det?
Jag vet inte, jag har aldrig sett Star Wars. Va? Jag känner
det. Du måste titta den, det är fantastiskt. Geekar jag in lite på Star Wars här. Men R2-D2 och liksom C-3PO och de här robotarna som som karaktärerna då har.
Mm.
Som samtalar med dem, som hjälper dem på deras uppdrag, som hjälper dem i vardagen. Och vi är ju där. Mm. Vi har ju våra egna sådana Star Wars-robotar. Vi har dammsugare liksom som sköter sig själva. Det enda som saknas är att de ska prata lite med oss också. Vi har Google Home som kan prata med oss och spela musik. Som robotar som undervisar i skolor. Robotar som är framtagna för att fungera, för att ta hand om våra äldre. Robotar som är framtagna för att se mänskliga ut. Alltså humanida robotar.
Det är helt sjukt.
Ja, det är helt galet. Ja, de ser ut på olika sätt för att gå hem till olika människor och olika syften då. Skräckblandad förtjusning helt enkelt. Och man säger ju att liksom ungefär 40% av alla jobb kommer att skötas av våra liksom Star Wars-robotar.
Men de kan ju också få fördomar.
Ja, gud ja. Absolut. Och jag menar, nu kan man ju dra det här liksom långt. Men robot, ordet robot betyder ju slav.
Ja, det visste faktiskt inte jag.
Nej, men och då kan man ju också debattera och prata med en robotforskare om det. Att, ja, men vad händer då när vi människor tar fram en AI-teknik som är superintelligent? Som börjar inse hur vi har behandlat föregångarna liksom.
Mm.
Vad händer då? Det är en debatt som man kan titta på. Och sen har vi en robot som har synts väldigt mycket i tv runt världen över som heter Sofia. Mm. Som är en humanoid robot som har blivit väldigt uppmärksammad.
Mm.
Och där är ju då så att de som tog fram henne och tagit fram henne, de siktar ju liksom på att hon ska kunna känna känslor. Hon har uttalat sig i tv att min målsättning är att jag vill inte bara kunna tolka ansiktsuttrycket, utan jag vill kunna känna känslor och empati. Till exempel. Och hon har ju eget personnummer i Dubai. Och hon har ju mer rättigheter i Dubai än vad kvinnor har där.
Ja, det är det som är så sjukt. Det vet jag att du sa eller skrev någonstans till mig. Det var det jag ville gå in på. På vilket sätt har hon det? Liksom?
Ja, det är ju många kvinnor som inte får den friheten som hon har. Liksom.
Mm.
Kan gå in på en bank och öppna ett bankkonto bara så där utan sin mans medverkan. Kan ta körkort och sådana saker. Liksom.
Men hur tror du att vi kan få digitaliseringen att påverka jämställdheten då? Det är en jättesvår fråga. Men
ja,
nu,
det var som att man var med i en tv-show. Bara, vänta, vart är knappen? Så, jag måste pausa. Paus. Nej, jag måste skoja.
Du får...
kan man ringa publiken, ringa en vän, 50-50.
Nej, men podden är ju på temat jämställdhet och digitalisering är ju också så extremt aktuellt.
Mm.
Och jag tycker att det är så viktigt att titta på den frågan, liksom, hur kan den hjälpa och hur kan den bidra? Alltså, det finns säkert massor med saker.
Gud ja, alltså jag gillar ju hela den här tjejkoda-varianten. Att börja tidigt skede, lägga strukturer och ge verktyg för att liksom få in mer jämställdhet i branscher som i dagsläget är ojämna. Så det tycker jag är jättebra. Så det finns otroliga möjligheter också att även i min ålder, men även efter liksom 30 plus att man också kan skola om sig och komplettera sina kunskaper som man har. Sen tror jag att som vi ser nu under covid-19 har vi verkligen märkt också hur mycket man kan göra digitalt.
Mm.
Att det är inte bara liksom dåliga saker med att vi försvinner in i en digital värld. Det handlar om en balans i det.
Ja.
Hur mycket skärmtid ska vi ha? Hur mycket ska vi liksom... Men balansen däremellan. Och nu kan man ju också se hur mycket bra det går att göra. Men som, vad heter hon, Nya Zeelands ledare. Och det står om henne ofta i medierna, om man branschspanar lite på henne, så det är en kvinna att hålla ögon och öron öppna på, för att hon är helt fantastisk. Hon har bytt helt ny mark och hon har ju valt att inte bara mäta landets BNP, utan också kolla på hur människorna mår. Att lägga fokus på det, inte bara på hur mycket landet ökar i tillväxt och så, utan hur mår våra invånare.
Ja, det är väl av yttersta vikt, tänker jag, för BNP och hur det går ekonomiskt, att folk mår bra liksom.
Precis. Mår människor bra, då vågar de skapa mer, innovationskraften växer och på det sättet kan vi också bygga mer hållbara företag.
Mm.
Så att vi inte har människor som går in i väggen eller vad det nu än kan vara liksom.
Vi ska börja avrunda lite här nu, för nu har vi spelat in länge. Är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta upp?
Jag tycker det har varit superhärligt samtal och du har verkligen fått mig att fundera på några grejer ett varv till. Så det är jättehärligt.
Ja, det är för någonting då?
Men jag gillar ju hela den här frågan som du var inne på där, att hur cynisk är världen liksom? Fick man fundera?
Väldigt cynisk.
Ja. Jag vet inte riktigt, jag har inget bra liksom Ja, det är en öppen fråga.
Man behöver inte ha, och det kan ju liksom lyssnarna och följarna, tänker jag, också kommentera. Hur cynisk är världen egentligen? För vi vet ju också att vi är besatta av att sätta människor i fack. Vi har alla fördomar. Nu ser du så här eftertänksam
ut. Nej, men jag tänker, ja, det var väldigt härligt att få den tankevurpan. Och framförallt också så tycker jag att det som du var inne på, att hur kan vi, alltså hur gör man det då? Hur gör man det då? Jag gillar ju det, när man faktiskt sätts till sin spets. Att så här, hur kan jag utmana mig på det sättet? Hur kan jag växa här? Vad kan vi göra tillsammans för att lösa det här?
Jo, men jag tycker om när det blir konkret. När man liksom säger att så här, men, jo, men vi vet att folk har fördomar. Men hur kan vi utmana dem då?
Ja, precis.
Varför har vi fördomar?
Mm.
Och vad kan vi göra nu?
Mm.
Annars blir, tycker jag bara att det blir väldigt fluffigt. Och,
ja, jag gillar det. Tycker
och
det är jättebra.
Jobbigt att lyssna till.
Och det är precis det jag gör i min bok. Så för varje liksom, kapitel så finns det en konkret övning.
Mm.
En personlig övning och en utmaning.
Så empatiministeriet. Men så. Hur gör man det då? Hur bygger man upp ett empatiministerium?
Man börjar med sig själv och sin omgivning. Och sen jobbar man därifrån. Samlar på sig empatikorn längs med vägen.
Vad är ett empatikorn?
En människa som vibrerar empati.
Finns det människor som helt saknar empati?
Jag tror inte det. Jag tror att vi alla har en dos av empati i oss. Sen är ju frågan om vi lever ut den eller inte.
Men hur tränar man upp sin empati då? Alltså hur gör man det?
Dels måste man förstå hur den själv... Dels hur du implementerar den i ditt eget liv. Vad är empati för dig? Kartlägg det. Vad betyder ens ordet för dig? Hur visar det sig i din vardag? Vad kan du göra mer för att visa den? Om du känner att jag har mer i mig än vad jag visar. Våga släppa loss lite mer, framför allt liksom när du inte är i din privata sfär. Utan våga visa upp lite liksom, andra mjuka sidor även på jobbet.
Kan du ge något exempel på hur man kan göra det? Hur kan jag visa empati på jobbet?
Ofta tror jag att precis, man är väldigt kanske inne i sin roll. Det är mycket problemlösning eller utveckling eller tillväxt. Mm. Ibland kan det bara handla om att så här, även om jag kanske inte är chef eller ägare eller grundare av det här företaget, så kanske jag ser när någon kämpar lite extra, har lite svårt. Ta lite tid att fråga, hur mår du på riktigt? Kan jag göra någonting? Vill du ha hjälp med någonting? Sen kanske man inte alltid, kanske inte personen alltid berättar allt. Och vissa personer är ju mer privata än andra liksom. Men ibland räcker det bara med en fråga.
Men då kommer jag tillbaka till det här, nu spånar vi iväg här igen, men jag kommer tillbaka till det här då med fördomar kopplat till empati. Att det finns ju, vi klär ju ofta på kvinnor just det epitetet, att kvinnor är mer inkännande, eller hur? Och mer empatiska, eller har jag fel?
Nej, absolut inte. Den titeln har vi också fått på oss, att det kanske ligger på våra axlar. Men jag tror att män kan vara minst lika empatiska. Liksom.
Bara det tror jag med.
Jobba fram det och våga visa det. Och liksom jobba med den här mans machokulturen. Jobba bort den eller prata mer om den. Och visa flera nyanser. Och återigen, nyanser av oss som människor.
Men jag tänker så här, vad blir målgruppen för din bok då? Vet du det? Är det lika många kvinnor som män som har köpt boken?
Nej, det är fler kvinnor.
Ja.
Det är fler kvinnor.
Men och där får ju jag en fördom bekräftad då, tyvärr.
Ja, jag hoppas ju nu, ett projekt som vi ska dra igång med nu är, många kanske kommer snart komma tillbaka till sina arbetsplatser efter covid-19, eller så jobbar man fortfarande hemma i någon form av hemmakarantän. Och då skulle jag vilja se då hur många ledare ute i näringslivet kanske nappar på att så här, ja, nej men medmänsklighet, kulturell och emotionell intelligens, det behöver ändå min personal. Ja, det här med att kompetensutveckla personal. Vem bestämmer det och hur går det till? Och då ser då om man kan ha någon slags medmänsklighetspresent när man kommer tillbaka. Här, konkreta verktyg i hur du tränar dig inom de här områdena. Vårt bolag vill bli bättre på det här. Jag tror nog att det skulle vara fler kvinnliga ledare som nappar på det än manliga ledare, tyvärr.
Jo, men för det här handlar ju också om, tänker jag, att utmana deras fördomar, för att de inte gör det måste ju också vara kopplat till fördomar, tänker jag.
Jag tror att det är som en tennismatch, att säga. Vi behöver bli utmanad och utmana oss själva, så utmana andra och utmana dig själv. Och när tillfället ges, våga ta dialogen ett steg längre. Ställ en extra fråga eller ge ett till exempel, eller nästan så att man är ute efter en liten så här, inte cat, ingen fight, men så här, okej, men hur kan vi liksom höja ribban på den här dialogen lite till?
Mm. Ja, men att våga fråga varför flera gånger kanske också.
Ja, men jag tror att den där varför-frågan är superbra. Det säger man även i företagandet. Ställ dig själv frågan varför, varför, varför. Mm. För att bli så konkret som möjligt och pressa dig så mycket som möjligt. Så frågan why är ju jättebra.
Jo, men då, det har ju med innovation och allting att göra.
Precis.
Alltså när vi slutar ställa frågor så slutar vi också lära oss, tänker jag.
Ja.
Jag tänker, jag kunde ingenting om jämställdhet när jag startade den här podden.
Ja, men de säger att nyfikenhet är ju jättebra. Liksom att fortsätta bygga lite grann på nyfikenhet, lekfullhet också. Så att man inte alltid behöver ta allting på så här, gravaste allvar. Utan mycket kan ju också skapas från glädje.
Och så babblade vi på i 10 minuter till. Det var inte ditt
fel.
Det var inte ditt fel, det var mitt fel. Men det är väldigt trevligt.
Ja, det är trevligt.
Så att jag tänker att vi måste börja avrunda nu.
Då gör vi det.
Och nu är det väl kanske ingenting som vi har missat. Nu har vi pröjt igenom allt en gång till. Så tusen tack för att du har varit här.
Tack så jättemycket för att komma hit.
Och tusen tack till dig som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att du kanske nu känner dig lite sugen på att utmana dina egna fördomar. Ha en fortsatt grym vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.